Han där. Han är snabbast i världen, jo.
Aha, hur snabb är han?
Typ som en spikpistol från SV. Alltså en FNG 3490. Gasdriven.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Det här är podden Vidar möter, som ges ut av Folkbladet. Programledare är Vidar Andersson, som är politisk redaktör med åsikter om det mesta. Upplägget är enkelt. Han bjuder in människor till samtal om politiken, livet och tingen.
Välkommen till Vidar möter. Thomas Werfman, kyrkoherde här i Norrköping.
Tack så mycket, det är gott att vara här.
Ja, stort tack för att du tar dig tid. För det är, du är ju faktiskt, vad kan man säga, verksamhetsledare eller vd, om man ska hitta någon jämförelse, i Norrköpings i särklass största förening.
Ja, det är det. Det är den största i civilsamhället. Ja. Den största aktören. Ja. Vi är väl ungefär, om man ska jämföra, 300 anställda på sommaren när alla är på kyrkogård.
Ja.
Så att det är klart att jag leder en stor verksamhet.
Och 75 000 medlemmar, någonting sånt?
Något sånt. Det är inte dagsaktuella, men det är där någonstans mellan 70 och 75 ligger det.
Ja. Mm. Det är väldigt stort.
Det är många.
Ja.
Ja.
Hur har kyrkan det under pandemin här? Jag tänker, det bygger ju oerhört mycket. Jag tänker på hela gudstjänstverksamheten. Ligger den nere?
Vi har haft den nedlagd i ett år nu. Och vi kör digitala gudstjänster istället. Det var vi nästan först med och hoppade på direkt. Men sen har vi öppnat kyrkor så man kan gå in i kyrkan och tända ljus och be och så vidare. På söndagar har vi en präst på plats och någon musiker. Men det får inte vara mer än 8 i kyrkan.
Nej.
Så att det är riktiga utmaningar. Ibland får vi be folk vänta utanför och så. Men nej, vi har ställt sin, en av våra stora uppgifter är att samla människor. Mm. Det är vårt verktyg. Mm. Det är där vi är, kyrka. Mm. Och när vi inte kan det, så klart att då får vi hitta andra sätt att hålla kontakt och fortsätta vara kyrka.
Mm. Hur går det då?
Ja, det är en utmaning för alla, tänker jag. Man kan väl tala med vem som helst som driver någon typ av verksamhet, så är det en utmaning även för oss. Men jag tycker att det går bra. Jag tycker att vi har haft upparbetat kontakt, men vi ringer mycket, Zoom-möten, mycket kontakt på andra sätt. Så att vår diakoni har ju funkat, vårt sociala arbete har ju funkat kanske ännu mer i den här tiden.
Mm. Ja, vad jag förstår så består ju Norrköpings pastorat av 4 församlingar och så diakonin, diakonicentrum.
Ja.
Ja. Och det är en omfattande verksamhet.
Diakonicentrum är en verksamhet som inriktar sig helt på unga människor. Mm. Samtal för unga. Det är det enda vi gör på diakonicentrum. Och samarbetar med andra aktörer i stan som skolan och polisen och kommunen och så vidare kring ungdomar. Och det har ju blivit riktigt bra. Det är ju sedan 2015 vi har haft diakonicentrum och det behovet ökar ju bara. Vi märker en ökning nu här i pandemin också. I början var det inte så stort annat tryck än normalt. Det var en ganska låg energikris, upplevde jag. Det menar att det bara, vi var bara frågande allihop, tror jag. Mm. Men nu börjar det komma ett behov av samtal. Det ökar.
Mm. Jaha, så att det bara är inriktat på ungdomar? Det hade jag missat.
På diakonicentrum är det. Ja, okay. Där. Och samarbeten kring ungdomar, så att säga. Mm.
Du, kyrkan är ju en väldigt gammal verksamhet.
Ja.
Jag läste någonstans att ni säger åtminstone något mer än 900 år här i trakten, eller?
Ja, jag brukar säga 1000, för vi vet ju inte.
Nej.
Så 1000 är en sån där bra, ett bra mått, men det är någonstans 900 000 år.
Ja.
Mm. Så jag har ju ett jobb som faktiskt har funnits i 1000 år i obruten tradition. Det har sett lite olika ut. Ibland har det varit en kyrka, ibland har det varit flera som delar på uppdraget i Norrköping. Mm. Men obruten tradition har jag ett av de absolut äldsta jobben som finns.
Mm. Hur kom det sig att du blev präst? Är du uppväxt i en kristen familj, alltså utövande familj?
Nej, det är jag inte. Jag kom nog in från kylan, kan man säga. Ja. Nej, jag var inte med i kyrkan när jag växte upp på något sätt. Jag är döpt och konfirmerad och så vidare, men konfirmation gick ganska spårlöst förbi, skulle jag säga.
Den bara, man gjorde bara.
Jag gick nog till skolan, jag gick till konfirmationen. Jag kan aldrig erinna mig att jag någonsin reflekterade över om jag skulle gå dit.
Nej.
Och gav inga större spår, mer än att jag, när vi tog den första nattvarden, Lindö kapell var i 1977, i maj eller juni, då skulle vi ta första nattvarden där kring altarringen. Mm. Jag vet att jag var den första liksom i ledet längs mot väggen. på höger sida, och där får jag en kraftig närvaroupplevelse av någonting jag inte hade upplevt förut. Skakade om just då, sen bleknade nog det där liksom det, men sen när jag berättar nu känner jag i kroppen att jag, det är ett starkt minne. Sen under gymnasietiden så var jag väl bara en sån här sökande ung man som undrar vad ska det bli av mig och vad är man till för och vad är meningen med något och allt det där som jag väldigt många brottas med. Jag hittade inte riktigt rätt, alltså politiska frågor, ja det kunde man ju vända och vrida på, jag hittade ingen sån där gemenskap att här har jag min linje. Så att jag gjorde ju lumpen och som vanligt och började jobba på järnvägen, växla på ståtöga och sålde biljetten på expeditionen och trodde väl att det var mitt liv. Men sen började jag känna att jag kanske hade någon idé om att jag skulle studera och åkte till Uppsala. Men alltså praktisk filosofi.
Okay.
Det var inte vad jag trodde att det var. Jag minns hur chockad jag var ämnet. Jag tänkte praktisk filosofi var man liksom skulle sitta och vrida och vända på tal, ungefär som man gör när man sitter och pratar med någon. Det var ganska torrt. Jag tog en knappt igenom den här terminen. Sen tänkte jag att men teologi, det kanske handlar om människor och liksom livsfrågor och det här. Som. Så han började läsa teologi, och där är de flesta som läser teologi skulle bli präster. Ja. Inte jag. Nej. Det var inte därför jag läste. Hamnade i ett sammanhang där jag lär känna då de andra som studerar som ska bli präster, börjar umgås med dem och de börjar betrakta mig som att jag är nog en av dem. Ja. Och där någonstans händer det något med mig. Där någonstans börjar jag förstå att jag kanske har de gåvor som krävs för att bli präst, även om jag inte har den bakgrund som de flesta andra hade. Mm. På den vägen är det.
Vad spännande.
Ja.
Ja. Och just den där känslan du beskriver från Linde kapell där, 77. Det är väl den som många människor längtar efter.
Absolut, och den kommer ju bara till. Men det har väl hänt med ett par, tre gånger till i livet att jag har fått en sån, vad man skulle kunna kalla en mystik upplevelse. Den är väldigt odramatisk egentligen. Den är väldigt stillsam. Det är inte liksom en Guds finger pekar rakt på, inte på det sättet, men en lika påtag som att du sitter framför mig nu, skulle jag säga, på det sättet. Så ett par, tre gånger till i mitt liv har jag upplevt det. Och när jag väl börjat förstå att jag nog kanske hade vad vi kallar en kallelse att bli präst, upplevde nog jag att den händelsen från Lindö kapell ändå dök upp. Den bar mig ändå i den stunden, fast den hade legat vilande liksom i mig på något sätt.
Du, jag tänker på, för några år sedan så var det en sån här intensiv debatt om skolavslutningar i kyrkan och andra såna här saker. Nu för tiden är den inte debatten så närvarande i media, men har det hänt någonting där? För då upplevde jag att det var en omfattande gudsblygsel på något sätt. Alltså man fick inte nämna... Eller...
Ja, det var ju en oerhört tafatt debatt, tyckte jag, vad det handlade om. Det, alltså, jag tyckte det var en ängslig debatt som gick ut mycket på någon slags beröringsskräck med religion. Man skulle då tolka, ja, men då kan man inte närma sig kyrkan. Allt ska vara så objektivt, liksom stålblankt, vilket det aldrig kan vara i alla fall. Nej. Sen kan man välja att komma till kyrkan eller inte. Men den där debatten tycker jag, den finns ju inte idag.
Nej.
Ibland har vi skolavslutningar i kyrkan, ibland har vi inte. Det beror väl mycket på den enskilda skolan och vilka kontakter vi också som kyrka med skolan och tvärtom. Det bygger nog på relation. Men den är inte lika ängslig längre, upplever jag. Utan det har nog utvecklat sig olika mönster kring olika skolor och olika av våra kyrkor. Så jag tycker kanske generellt också i samhället så är det mindre beröringsskräck.
Är det så?
Ja, jag upplever nog, om jag skulle till exempel jämföra med när jag blev, jag har ju varit präst i 31 år nu, när jag började, det var nog helt annat. På ett sätt var kyrkan väldigt etablerad, men det var inte alls lika lätt för mig som präst att möta företag för andra organisationer. Idag tänker jag att det finns en mycket större öppenhet och nyfikenhet för att också kyrkan kan ha något att komma med och bidra med. Sen kan man naturligtvis möta också människor som verkligen tar avstånd och tycker att det inte är något. Men religion och religiösa frågor har fått mer framträdande plats i samhället överhuvudtaget.
Ja, det känns så faktiskt. Ja. Det slog mig här när jag förberedde mig inför din medverkan här, just de här hårda debatterna som var om skolavslutningar. Och det var ju parallellt med om man skulle få hissa svensk flagga nästan, eller nämna Gud eller Jesus när man var i kyrkan och sånt där. Och det slog mig att det där är borta på något sätt.
Ja, det var länge sedan jag deltog i ett samtal om det på det sättet. Nu är det mer att vi väl samtala med enskilda skolföreträdare då och hamnar vi, men idag bygger det mycket på relation, skulle jag säga, vilka relationer vi har, och det är framförallt inte lika anspänt. Mm.
När du säger relation, då kommer jag att tänka på, jag tror ni skriver det i er församlingsinstruktion, kan säga, handlingsplan eller kan man säga, mm, för er verksamhet, att ni skriver att det finns inget så här, inget systematiskt moralsystem man utgår från, utan det är en levande relation till Jesus. Det är liksom det som ni talar i de orden, så att säga, att man har ingen syndakatalog eller beteendekatalog, alltså, utan ens, det bygger mycket på en, på den enskildes relation till Jesus.
Ja, ja, jag skulle säga att det är inte per definition så att en troende kristen människa har en per automatik i det en bättre moral, mm, än en människa som vore ateist. Det ger sig inte självt. Det handlar väl, och det finns heller ingen, liksom, som du säger, någon katalog att fylla, kryssa av 10 punkter och se en, liksom, en god människa. Mm. Det funkar inte, utan det som är det kristna bidraget är att ha en relation till Gud, till Jesus. Mm. En relation som, och i den relationen uppstår min drivkraft, min moral, mina vägval. Mm. Men det är precis som i mänskliga relationer, det är inte så lätt. Jag kan ofta ställas inför frågor det jag faktiskt inte vet. Mm. Och där vägledningen är ganska otydlig. Mm. Alltså det är därför vi talar om bön, att integrera det med sig själv. Och jag kommer ju hamna i lägen där jag inte vet hur jag ska göra, i alla fall, trots att jag är en kristen människa, därför att världen är komplex och så vidare. Och man kan väl säga att det är utifrån det vi vet att även om jag hävdar att jag har en tro på Gud, så kommer jag begå synder, det vill säga missa helt, göra fel, ha andra drivkrafter i mitt liv som ibland blir starkare än vad jag någonstans vet att det ska vara. Det är ganska noga beskrivet i Bibeln, de här funktionerna. Så att det krävs ju också ett förlåtelsebegrepp i det här för att hamna rätt. Men helt klart så bygger en kristen moral, som jag ser det, på en relation och inte på, liksom, en faktisk lista. Och därför kan en ateist ibland välja mer gott och rätt än en kristen människa. Därför att det är komplext.
Intressant. Och det är det här som är, tycker jag, ett exempel på den stora dragningskraften, alltså, som finns i de stora religionerna, skulle jag vilja säga. Alltså, du har, jag menar, ett tusentals år av samlad vishet, insikter och av mänskliga tillkortakommanden och mänskliga framgång.
Absolut. Och samtidigt vi som företräder då religiositet, företräder en kyrka eller något samfund eller något.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Unionen.
Hej, jo, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ja.
Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Kan ju känna att det här är så komplext. Man vill ju, det finns ju också en hela tiden en strävan efter enkla lösningar. Det finns ju hela tiden i kyrkans historia rörelser som vill fånga in det i en burk. Fånga in det i listan. Det här är rätt och fel, gör så här. Ja, det går bra för väldigt många människor som går in i det, men det kommer ju alltid vara någon som inte riktigt passar in. Det ska vi lite, jag är lite på ett annat sätt, jag har kanske en annan drivkraft i livet. Och ska man göra så måste man ju snäva in så mycket så några med nödvändighet hamnar utanför. För mig är det mycket mer sant att bygga det på relation istället. Och så att jag bjuder in oss alla i den mänskliga kampen tillsammans.
Du, när jag läste er församlingsinstruktion här för Norrköpings pastorat, så drar ni linjerna framåt lite. Hur kommer det vara om 5 år? Hur kommer det vara om 20 år? Och när ni beskriver hur skulle det vara om 20 år, alltså 2040, så hajar jag till lite faktiskt. För ni skriver där att ja, jag citerar inte ordagrant här nu utan bara ur minnet, men att då kommer den skattefinansierade välfärden att inte vara så omfattande som vad den är idag, utan mer överlämnat till det civila samhället. Och sånt där ser man inte så ofta. Alltså, ja, i politik och så här kan man se det, men jag hajade till lite när jag
såg det. Intressant.
Ja. Ja. Hur tänker ni där?
Nej, men jag tänker att det är väl ett faktum idag, kan man säga, att just nu borde människor i Norrköping och som vistas här och rent av bor här, bott här länge, som har kommit hit och är, som inte omfattas av välfärden. Mm. Vi är alltså människor ibland oss som lever här precis som du och jag gör. Ja, vi är mer socialt etablerade naturligtvis, men som lever här. Man kan inte bara ta det som exempel. De omfattas inte av det. Det är ju en ständig kamp hur vi ska göra med människor som är papperslösa, som är ändå här av olika skäl här. Vi upplever ju att när i vårt samarbete med Stadsmissionen, när Stadsmissionen börjar dela ut matpåsar till människor, ja, då kommer det människor. Man kommer inte därför att det är ett lätt sätt att få mat. Jag tror att var en av dem känner ett starkt motstånd mot att gå och få en gratis påse mat naturligtvis. Det är ingen bra situation. Men behovet finns uppenbarligen. Ja, det täcks inte riktigt av den skattefinansierade välfärden. Klyftorna ökar och så vidare. Jag lever ett väldigt gott liv. Jag möter människor som lever inte alls goda liv. Jag vill nog påstå att vi kan tala om ren fattigdom. Alltså fattigdom som man nog kan jämföra i den meningen att man är i en situation som man inte själv kan ta sig ur. Hur man än försöker, för man har inga resurser alls. Vi har människor i Norrköping som är fattiga, skulle jag säga. Och där tycker jag att vi redan nu börjar se tendens. Det finns ibland idéer om att civilsamhället ska gå in och hjälpa till. Jaha, men vad är inte
men det gör väl ni redan?
Det gör vi absolut. Ja. Och gör, vi gör det som behövs. Men jag kan också vara fundersam på det, framförallt förut. Vad jag funderar som på, är vi med och driver fram en utveckling då? Att det liksom blir välgörenhet som hanterar fattigdom som det en gång var. Och det är inte självklart för mig att vi ska bygga ett samhälle på välgörenhet. En idé om en skattefinansierad välfärd är väldigt stark och god. Det är en god tanke. Men jag tycker redan, jag kan säga att vi har missat det också om 20 år. Jag ser inga större tendenser på att det stärks.
Nej. Jag talade med en präst här för inte alls så länge sedan, här i närheten. Vi satt och diskuterade bland annat de här sakerna. Och den här prästen menar jag att var lite kritisk till att kyrkan tog politisk ställning, som hen uttryckte det. Men däremot sa han, alltså bland annat i migrationsfrågan, alltså som system, men däremot sa han, är det självklart för mig och för alla att står det en papperslös människa utanför och fryser och inte har någon mat, så hjälper vi henne.
Ja.
Alltså, det är som människan mer än systemet. Alltså, borde du egentligen tvivla på om man skulle hjälpa en människa?
Nej, men det är klart att det har vi alltid gjort. Ja. Även när folkhemmet var som starkast, så klart att kyrkan var med, hade diakoni och så vidare. Men det får ju vara anpassat efter det samhälle vi lever i, vad vi gör och behovet, hur det ser ut och så vidare. Så att hjälpa en enskild människa är ju, vad ska vi säga, principiellt okomplicerat. Det kan vara väldigt svårt i praktiken, förstås, men det är principiellt okomplicerat. Däremot, när en så stor aktör som kyrkan börjar agera, då blir ju vi en politisk kraft. Vi behöver inte ha partibeteckningar på det eller ens ideologiska förtecken. Men agerar vi i välfärdssystemet, så är vi ju en politisk aktör hur vi än gör, och bör ju, tänker jag, ha en plikt att reflektera över det, åtminstone som kyrka. Vad gör vi nu? Är vi med nu och driver fram en utveckling, eller inte vi själva, men är vi med i ett skeende som påverkar samhället i någon riktning? Är det önskvärt eller inte? Och det är klart att en så stor organisation som kyrkan kommer komma till lite olika slutsatser. Vi är ingen åsiktsgemenskap, vi är en trosgemenskap. Ja, vi kommer att ha präster som företräder olika linjer i det, precis som präster har olika politisk hållning. Även där säger inte Jesus exakt vilket politisk färg jag ska ha. Det går att förstå Jesus och ändå ha olika idéer om hur välfärd ska fördelas och hur det ska gå till, förstås. Så att det här tycker jag är en knepig fråga.
Jo, jag håller med dig, absolut. Jag tänkte mer i så här förhållningssättet från kyrkan, men som du beskriver det nu, det är en så pass stor aktör, så det kommer att få effekt vad man än gör.
Ja, och det där när vi då skriver i vår församlingsinstitution att om 20 år är den generella välfärden skattefinansierad välfärden ser annorlunda ut. Det är ett sätt för oss att göra oss beredda. Ja. Vi tycker ju redan att vi är där i någon mening och ser ingen annan tendens. Alltså drar vi den slutsatsen och då måste vi fundera på hur är vi beredda då att vara kyrka i det läget. På medeltiden var det kyrkan som stod för välfärden helt och hållet. Ja, det var nog ingen idealisk bild. Men vi måste ju, om vi ska ta vårt uppdrag på allvar, måste vi vara beredda att kunna verka i olika samhällen.
Men kan man säga så att ni förbereder er på att det kommer att bli sämre?
Ja, eller är det för tillspetsat? Det var dystopiskt. Ja. Det kommer bli på ett annat sätt. Ja, det var ju nu att jag är politikersvar här. Vi förbereder oss på att kunna vara beredda på att det blir betydligt tuffare. Ja, det är vi. Absolut.
Jag läste någonstans, om det var du som sa eller om det var i den kyrkpodd som du har tillsammans med Katarina
Vendahl,
just det. Som jag lyssnar på då, att apropå klimatfrågan, en annan stor fråga.
Ja. Ja,
så och, ja, det var så härligt svar, alltså, som du sa så här att det värsta är liksom hopplöshet och uppgivenhet inför det här, och så hänvisar du till Guds löfte till Noa att jorden inte kommer att översvämmas.
Nej.
Ett härligt argument, tycker jag.
Och ärligt talat, för mig är det, på det lever jag i. Vi har fått det löftet. Och tittar vi historiskt sett på olika katastrofer, både naturkatastrofer och farsoter och allting. Nej, det går inte under. Nej. Många dör och far illa. Det har jag ingen bild av varför det är så. Men mänskligheten har inte gått under, trots att ibland har sett ut att nu går det inte längre. Nej. Och nej, det tycker jag är viktigt. Varje gång jag ser en regnbåge tänker jag på det. Det är Guds löfte till Noa. Ja. Aldrig mer total översvämning.
Ja. Jag har faktiskt aldrig hört det förut. Även fast jag läser och intresserar mycket.
Ja, där ser man. Ja.
Det var strålande. Ja. En annan sak jag lyssnade på det var ni satt och samtalade i bloggen där om treenigheten, trefaldigheten, Gud, Jesus och Helige Ande.
Ja.
Och du beskrev att du har inget problem med Gud.
Nej.
Du gick upp på ett berg och såg hela skapelsen och förstod att det här måste någon ha gjort. Det är inget problem med Jesus, han har funnits.
Ja.
Men Helige Ande, hade du svårt med?
Ja, har haft.
Ja.
Och har inte längre.
Nej.
Men det var nog det jag brottades med då när jag klev in och liksom förstod. Nu jag håller på att bli präst, det här jag berättade. Ja. Alltså, och det var nog den aspekten av Gud som jag brottades mest med innan jag kunde integrera det i mig själv. Det vet jag att jag hade, alltså det här med att stå på ett berg, det tror jag kan ta med många, även människor som har en väldigt luddig gudsuppfattning. Där kan vi nog göra, det här är någonting. Det här är Jesus, det är ett historiskt faktum att han, sen vad det innebär, vad Jesus innebar, det, men han har funnits helt klart, han säger en del bra saker dessutom. Det tror jag alla kan ställa upp på, om man har tro eller inte. Och så vidare. Men Helige Ande, men idag predikar någon del om Helige Ande. Alltså detta där som finns mellan människor. Vi är ju, som jag brukar säga, inte bara biologiska klumpar som interagerar. Det finns någonting mellan människor. Det finns, och i de här gyllene stunderna när vi av kärlek gör saker, då händer det mer än vad vi gör. Alltså någonstans där får jag fatt på vad Helige Ande är. Någonstans där hittar jag min egen erfarenhet av när livet blir mer än vad jag själv bidrar med och den jag agerar med. Och när vi hittar varandra, de här välsignade ögonblicken när livet blir okomplicerat. Det finns ju en ögonblick där man bara agerar med en annan människa eller med fler, och det bara är. Och vi reflekterar. Det tänker jag är Helige Ande.
Ja, för mig känns den Helige Ande närmare. Jag är inte utövande kristen, jag är medlem i kyrkan naturligtvis och känner stor dragning, men jag är liksom inte utövande, men Helige Ande känns närmare. Jag tänkte, för 4 år sedan var jag hos prästen Margareta Ridderborger i Karlslund, hemma hos henne, hälsade på. Hon arbetar i Finspång. Hon talar mycket om Helige Ande, och då frågar jag om det någonting, var är Helige Ande? Jag ser den Helige Ande i dina ögon, så.
Ja. Det är ett bra svar.
Ja, och det där det fastnar verkligen.
Det var ett strålande svar.
Ja.
Nej, men jag håller nog med om att idag skulle jag också säga att den Helige Ande är närmare. Skapelsen kan också få mig att, när jag står på det där berget, om man tar den bilden, Det kan få mig snarare som är ganska liten och obetydlig. Ja. Alltså, det kan få mig, det finns någon slags också känsla, oj, det här är väldigt stort. Hur jag agerar med andra människor och vad det innebär, det är mycket närmare. Mm. Absolut. Mm.
Thomas Werfman, kyrkoherde här i Norrköpings pastorat, som gästar Vidar möter idag. Klockan har gått väldigt fort.
Ja.
Ja. Är det något här du känner du, när du gick hit, som du kanske vill ha sagt som inte jag har berört med mina frågor? Så.
Vilken öppning. Här kommer vi världens chans att säga
ja,
något.
Ja, visst.
Nej, men då skulle jag nog kanske vilja säga det jag brukar säga i olika sammanhang, att vad jag tycker att Svenska kyrkan i Norrköping är till för. Ja. Svenska kyrkan i Norrköping vill bidra till ett gott liv för alla oavsett vilka de är. Mm. Det är så jag läser Bibeln. Mm. Alltså inte att vi bara är till för att vidmakthålla församlingar. Några personer är med i församlingen, sitter och väntar på att Jesus kommer tillbaka. Man bjuder in en och annan, men i övrigt bryr man sig inte så mycket om det som händer i omvärlden. Nej, det är inte vårt uppdrag. Mm. Jesus länge, de gick ut. Vi är församlingar därför att vi är kyrka, men uppdraget är mycket större än så. Vi har att agera med alla goda krafter. Och de kan vara helt oväntade ibland. Mm.
Härligt, det får bli slutordet. Stort tack, Thomas.
Tack så mycket.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.